Hallå, hallå och varmt välkomna till den här säsongsavslutningen av podcasten Vem är du? Som vanligt med mig, Joakim Falk. Jag hoppas att allt är bra med er och att ni, precis som jag, ser fram emot lite julledighet. Det här avsnittet är lite av ett specialavsnitt skulle man kunna säga, för det är inte en nyinspelad intervju utan det här var ett tag sedan. Den här veckan släpper jag en intervju med min faster Cecilia Falk, eller som hon också kallar sig, syster Maja, men det kommer hon själv få berätta om i intervjun. Hon är nämligen katolsk nunna och bor främst i Madagaskar, eller på Madagaskar kanske man säger, eller i Indien på olika kloster. Hon får inte komma hem så ofta och vi ses väldigt sällan och hörs väldigt sällan, men när jag fick chansen så tog jag den och intervjuade henne för jag tycker att hon har intressanta saker att berätta. Jag gjorde den här intervjun för min förra podcast, 150 kilo podcast, men jag tycker att den passar väldigt bra i det här formatet och jag tycker att det är viktigt att fler får höra hennes historia. Så jag tycker att vi rullar igång på en gång. Så jag säger väl, jag vet ju inte vilket exakt datum den här intervjun spelades in, men någon gång i slutet av augusti från min pappas vardagsrum i Vasastan. Här är Cecilia Falk. Helt enkelt att du får väl börja presentera dig. Hur presenterar du dig? För du heter ju Cecilia.
Ja, från början. Jag har ju mitt namn så att säga. Jag heter ju Cecilia Falk. Mm. Det är ju, Cecilia är mitt dotternamn och Falk är mitt familjenamn. Så det är helt normalt. Men sen så när man... Det är lite olika från orden till orden att man i en del ordnar så byter man då namn och får ett namn i religionen. Så då heter jag ju syster Maja.
Okej. Okay. Ja. Är det någonting som du har tagit?
Det har jag valt själv. Okay.
Hur kom det sig?
Jo, vi blev ju uppmuntrade då att välja ett namn och då ville jag ha ett namn som är enkelt och som har någon slags förbindelse med Sverige och som ändå har, som är förbundet med Jungfru Maria. Mm. Och då valde jag Maja. För det är väldigt lätt att säga och det är väldigt kort och det är ju som en liten Maria då.
Mm, ja, precis.
Så det är det.
Men kanske är bra att ta så här i början också. Vilken orden det är du är med i, så att vi får allt sånt här rätt från dig, så att jag inte säger saker som är felaktiga.
Jag är då med i en orden som heter Missionary of Charity. Det är Moder Teresas orden.
Är den huvudsakliga uppgift eller vad man säger, eller hur ser det ut, ert arbete?
Vi lever och arbetar bland de fattigaste av de fattiga. Och det som vi ska visa på, Guds kärlek för de människor. Och också så har vi ju... Moder Teresa var ju väldigt bra på det, att få med andra människor också. Att arbeta tillsammans. Mm. Och att leva tillsammans. Att inte bara att man kommer från oben då så att säga. Och ja, utan vi har ju ett fattigdomslöfte som vi lever då, att vi lever i solidaritet med de fattiga, de som vi hjälper då på olika sätt.
Men om vi går tillbaka till innan du blev nunna, hur upptäckte du Gud liksom?
Ja, jag är ju uppväxt kan man väl säga i Örebro då. Det var väl så här att jag gick till kyrkan, inte särskilt ofta. Men jag upptäckte Gud, det tror jag det var när jag under min konfirmationstid i Svenska kyrkan. när vi läste för konfirmation då var jag 15 år, så upptäckte jag då att jag trodde på det här, och att det var min, så att säga, att jag hade någon kontakt med Gud och jag förstod någonting om Gud och om livet och så. Genom den här konfirmationsundervisningen och också med att vara tillsammans med de här kristna människorna i församlingen.
Och de är vanliga protestanter då?
Ja, vanliga svenska kyrkan. Okay. Just det.
Hur gick det vidare sen därifrån?
Ja, sen hade jag ju, när jag började studera och så kom jag i kontakt med baptistkyrkan. Mm. Så då blev jag baptist då på en tid. Och när jag studerade, speciellt då i Umeå. Men sen hände det sig ju då att jag åkte. Egentligen så var det ju så att Moder Teresa fick Nobelpriset. Mm. Och så var det en av mina kompisar. Vi hade planerat att resa ut i världen lite grann. Mm. Och då så en av sakerna som vi gjorde på den här resan var att vi besökte systrarna i Calcutta. Mm. Och Moder Teresa. Och då blev jag väldigt, jag fick någon slags upplevelse att det här var då något som var något sant och real, ska man säga. Någon verkligen.
Något äkta.
Liksom. Något äkta, just det.
Jag förstår. Men
ja, jo, och då, men jag tänkte inte på att jag skulle gå med i orden då.
Nej.
Men utan det var då började jag väl fundera på den katolska tron mer, tror jag. Och läsa böcker och ta reda på vad det är egentligen. Mm. Och det, som katoliker tror på. Så. Och då öppnades en liten ny värld då, när man förstod att det finns människor som har funderat liksom på det här och som har kommit fram till någonting. Och då, det var senare som jag förstod att Gud kanske ville att jag skulle bli medlem av Moder Teresas orden.
Mm. Men jag tänker, när du var där och träffade dem, kände du att de var, eller hur ser du på olikheterna inom kristendomen? Kände du att de var på något sätt mer kristna? Eller mer hade insikter om andra saker? Eller hur tädde det sig?
Ja, det kände jag nog att de hade. De visste någonting som jag inte visste. Eller som hade någon, som du säger, då, insikt i. Jo, det upplevde jag nog starkt och sådär.
Mm. Men känner du, för du fick ju en uppenbarelse sen.
Det var väl inte någon uppenbarelse, det tror jag inte, men det var okay. Ja. Jo, nej, det kan man väl inte säga, men det var snarare kanske en visshet om att Gud ville att jag skulle bli sån här nunna då i Moder Teresas orden. Mm. Men då var det ju så liksom, så långt från min vanliga verklighet, så jag förstod ju att det skulle ta lång tid innan det var liksom färdigorganiserat på det viset.
Men kände du att det var ett enkelt val, eller är det ens ett val du har gjort? Ser du det så?
Ja, det är ju så här att en kallelse till ett ordensliv är ju alltid, det är ju alltid Gud som kallar. Mm. Det finns ju folk som vill bli nunnor eller bröder eller systrar så där. Men om man inte har en kallelse till det, så funkar det inte. Mm. Det är ju det. Så att det är väl snarare så att Gud kallar och så får man svara ja eller nej. Det finns ju, vi är ju fria människor, så vi kan säga att nej tack, men jag sa nej. Jag gjorde inte det, jag sa ja tack.
Ja.
Jo, men det är en inbjudan från Gud alltså.
Men var det ett svårt val att göra där? Att så här, för du har ju ändå, du lämnade ju familj och vänner hemma och ditt vanliga liv så. Var det någonsin en stor konflikt i dig, eller var det enkelt eftersom att du hade fått den här inbjudan?
Det var ju klart att det var många saker som var svårt att lämna. Jo, för mig tog det ju tid för att liksom vänja sig vid det här. Och så det var en steg, för mig var det stegvis process kan man ju säga. Det finns ju de som bara förstår att de ska lämna allt och så lämnar de allt inom kanske en eller två veckor. Men så var det inte för mig, det tog flera år då.
Ja, okej. Du hade en liten transitperiod då.
Just det, det var ganska långt.
Men hur börjar man då? När man ska då, man var tvungen att konvertera?
Jaha, jag konverterade då till katolska kyrkan, det gjorde jag.
Och sen så studerar man, eller hur funkar det liksom, när man... Hur ser processen ut för att bli nunna?
Ja, men då ansöker man ju om att få komma. Då finns det något som vi har då, som är lite speciellt, som heter come and see. Mm. Det betyder att man kommer och man bor kanske i ett rum i kommuniteten då. Mm. Men inte tillsammans med systrarna. Och så följer man systrarnas böneliv och deras arbete. Och man ser då hur det systrarnas liv ser ut. Om man tror att man har den här kallelsen, eller man tycker att man är intresserad och så. Och sen så, efter det så väljer man då om man vill bli aspirant. Det är ett år som man då lever ihop med andra aspiranter. Och så får man lära sig då om orden och med halvtid och... Vi pratar ju engelska i åren, så det är mycket viktigt att man lär sig engelska. Och så får man då, det är fortsatt process då, att man kommer djupare in i den här ordens liv, men man är fortfarande inte upptagen eller bunden av löften eller så där. Och sen så blir man ju postulant och så blir man novis, och efter, så det är 4 år.
Det är en lång process.
Ja, jo. Det efter 4 år så tar man då de första löftena. Mm. Av fattigdom, kyskhet och lydnad. Och så har vi ju då ett fjärde löfte som är helhjärtad service till de fattigaste av de fattiga.
Okej.
Okay, ja. Så vi har alltså 4 löften då. Men det är då efter 4 års erfarenhet så tar man de första löftena. Och då måste man förnya då efter 1 år. Mm. Under 5 år. Och sen så har man då igen 1 år när man fördjupar sitt andliga liv och sådär. Och sen är man då efter 9 år är man redo att avlägga sina eviga löften.
Okej. Ja. Men och vad... Då blir jag lite intresserad. Om man skulle bryta ett evigt löfte, vad händer då?
Ja, då måste man ansöka till påven att få bli befriad från de här löftena.
Okay.
Och det är ju väldigt... Det är en process, men det finns ju de som har blivit befriade från sina eviga löften. Och det är ungefär som skilsmässa. Va?
Okay,
ja, och det, men man säger att... För att man försöker då leva ett perfekt liv. Men så att det här löftena och det, om man har förstått att man inte klarar av det. Och om man inte vill längre så är det bättre att bli befriad från de här löftena. Men det är bättre att ha klart för sig vad man gör. Och liksom, man har ju ändå, tycker jag, lång tid på sig att...
Ja, 10 år är ju en tid.
Jo, det är inte som att man...
Jag tänkte så här, lite filosofiska frågor som jag inte vet ens om det finns svar på. Mm-hmm. Eller eller hur man ska besvara dem. Men jag tänkte bara att det kan vara intressant att diskutera ändå. Enligt din uppfattning hur det ser ut, vad är Guds syn på världen och människorna i den? Hur ser... Säger man han, förresten?
Ja, jag tror att man säger han.
Ja.
Gud är ju varken han eller hon.
Nej, precis.
Gud är ju Gud. Men, och som Gud ser på världen, det är så här att Gud är ande.
Mm.
Och Gud är kärlek. Och Gud är treenighet. Det är ju det som vi kristna har förstått då och tror på. Att, jo, för att, och om man säger då Gud är kärlek, då betyder ju det att han är all kärlekskälla. Och nu får man ju då veta vad man talar om när man talar om kärlek. Det är den här självutgivande kärleken som är motsatsen till själviskhet, alltså. Och det betyder ju att man vill väl. Och Gud som vill, som är kärlekens källa och ursprung, han vill ju alla människors totala lycka. Han har ju skapat oss för att vi ska vara lyckliga. Den påven som nu har avgått, Benedikt den 16, han har ju skrivit en skrift som heter Gud är kärlek. Och där pratar han just om det. Eller om det är... Det, han har skrivit två. En heter Gud är kärlek och en heter Det frälsande hoppet. Och i en av dem så har han skrivit hur... Vad är det här med himlen? Hur blir det? Och för att... Det kan ju vara så, ganska... Det finns ju... Vi har ju någon slags bild att det är någon stor... Man kommer in där och så står man och tillber Gud så här, i evighet. Och det kan ju försynas så tråkigt i slutet. Men då har han alltså... Jag kan inte nu uttrycka det här, men det är någon slags... Han har uttryckt det väldigt väl, tycker jag, att det är en förening. Liksom, man kan inte ens tänka sig det, att det är någon evig kärleksförening då, som, och det är det som Gud tänker sig som målet för alla människor. Men det är ju så här att kärleken är ju fri, den måste vara fri, och det betyder att vi måste ha chans att välja. Att det varför finns det ondska? Varför, hur är det att man kan vända sig bort från Gud? Varför har han tillåtit det? Men det är ju den här kärleken måste vara fri. Att vi måste ha chansen att säga nej. Och då blir det ju, men om vi är skapade för förening med Gud, så om vi säger nej så har det konsekvenser.
Det är inte så att, för ibland kan det ju kännas när man ser då ondska i världen och så, att om det skulle vara om att Gud på något sätt har en, att vi är ett litet lekfullt experiment på något sätt.
Gud har ju gjort, ska man säga, allt för att vi ska komma tillbaka och till honom. För det här, det är ju, vi är ju skapade till Guds avbild, och Gud roffar inte åt sig. Och när vi har mottagit Guds kärlek så kan vi också ge den. Så det är ju det. Men det här att vi roffar åt oss, det är, då det är det som är det liksom negativa. Du säger, hur ser Gud på världen och människorna? Gud har ju då att världen är fallen. Vi är i synd. Det är ju så. Då har Gud sänt Jesus för att vi ska... han har alltså tagit på sig all den här ondskan och synden. Alla synder från tidernas början till tidernas slut. Och han har alltså återlöst den i sig själv. Mm. Så att säga. Så det är därför som han är vägen. Han är den som har frälst mänskligheten. Och det har han gjort med hela mänskligheten, även om man inte vet det. Alltså, så är det genom Jesus död och uppståndelse och det här som vi kan komma till himlen. Men vi tror ju inte att det är bara katoliker eller bara kristna som är i himlen. Nej. Utan det är de som enligt sitt samvete då försöker göra så gott de kan.
Mm.
Och en annan sak som är, om man talar nu om frälsning, alltså så är det ju det att de som enligt sina förutsättningar har en uppfattning om Gud och att man försöker, det låter lite sådär halvtöntigt, men att man försöker att göra så gott man kan och enligt sitt samvete. Gud vill ju inte att vi ska vara på ett sätt, speciellt sätt, men att vi ska söka att det goda.
Mm.
Och det är då för att om man, och det finns ju en test då, om man finner i sig själv som person att det finns, att man har frid och glädje, då är man liksom på rätt väg. Och för att, och det är ju någonting som alla människor vill ha.
Mm.
Det är ingen som säger jag vill vara liksom nära sammanbrottets gräns alltid. Nej, utan vi söker ju det. Vi söker frid och glädje.
Mm.
Och det är då det som Gud också söker för oss. Han vill också att vi ska ha frid och glädje i himlen och på jorden.
Jag förstår. Men om man tittar på en människa som, tror du att en person som är ändå syndare, som i sig själv kanske känner att den mår bra, eller den har nära till frid och glädje i sig själv, men ändå då enligt den katolska tron begår synd i det, är det en människa som också kommer till himlen då?
Det där om komma till himlen och inte, det kan man inte svara för andra. Jag måste bara försöka hitta min väg till himlen och försöka hjälpa andra att hitta den också. Jag kan inte säga att du kommer till himlen och du kommer inte till himlen. Det går inte. Det funkar inte på det viset. Och det får vi nog vara glada för. Men det finns ju i vårat liv här nu, om vi ser på hur vi lever och hur många har levt sen urminnes tider, att vissa saker gör i våra liv gör vi ju till avgudar.
Mm.
Att de blir det viktigaste i vårt liv. Det är ju inte någonting att säga att den här personen har den avguden, utan det är det att vi gör det hela tiden allihopa, och vi försöker vara medvetna om vad vi håller på med. Men då finns det ju vissa saker som man kan försöka undvika så mycket som möjligt. Så har det är ju så här att vad som gör oss lika Gud är vår intellekt och vår vilja, fria vilja. Och då finns det saker i våra liv som förmörkar vårt intellekt och som försvagar vår vilja. Alltså. Och det är ju då, om vi ger oss in i ett liv där vi utnyttjar andra för våra njutningar och för vår lust, så att säga, att vi bryr oss mera om hur mycket njutningar kan få ut av livet än andra. Till exempel om vi har ett sexuellt liv som går ut över andra och så där, så är det är väldigt, det är inte bra för oss. Och så kan det vara så att vi oroar oss och vi känner ångest och för saker som kanske inte är så viktiga då. Till exempel för sitt goda namn och rykte och försöka, utan att ta hänsyn till andra, att försöka att komma upp i världen. Det är också någonting, makt, som fördärvar oss. Att vi försöker att få makt över andra människor, makt över situationer som, och så är det pengar förstås då.
Mm.
Att man gör en massa saker som man vet egentligen man skulle inte göra för att få mer pengar och så, och det här fördärvar oss. Och jag vet inte, jag har funderat lite grann på det här innan programmet, och då tänkte jag att Det är ju så att nu är ju folk väldigt hälsomedvetna. Att man ska inte göra vissa saker och man ska inte äta vissa saker och så, för att det är farligt för kroppen. Men det här som vi pratar om nu är ju det att man ska undvika vissa saker för att det är farligt för själen. Och det tar bort den här friden och glädjen. Det, njutning kan vara, för stunden kan det ju ge en kick, men den här varaktiga glädjen kan då bli, ger den ju inte då.
Nej. Men du tvivlar aldrig? Det här kanske är en banal fråga, men du tvivlar aldrig på Guds existens och dina val i...
Det är ju det här med att tvivla, och jag tvivlar inte på Guds existens ännu. Det är ju inte min förtjänst, så att säga. Det är Gud som har beskyddat mig. För att det här, när människor är i tvivel och kämpar med trosfrågorna, det är ju en chans till tillväxt. Det är ju inte någonting som det här att man genomgår mörka tider och så. Det är ju för tillväxt, och ibland så är det så att Gud tillåter det. För att man ska kunna brottas med de här frågorna, för att genom det så växer vi alltså som människor.
När du tänker på oss, ta mig då till exempel, eller Magnus eller någon annan som inte har hittat Gud på det sättet som du har gjort. Hur känner du inför oss?
Jag skulle naturligtvis vilja att ni gjorde det. Och jag ber nog för er att ni ska göra det, tror jag. Jo, det
men,
gör jag.
Men och, är det synd om oss på något sätt? Eller hur?
Ja, lite grann. Men jag har ju hopp alltså.
Ja, men jag ser ju, jag kan ju också ibland se att jag tycker att det är synd av dig som inte får njuta av materialismen och sådär.
Jag får ju det. Men jag har ju valt att inte göra det, för jag har hittat någonting som är bättre.
Ja, okay. Ja.
Men det är ju så att nu kan det bli lite skevt, för jag är ju då nunna. Och jag har valt det som ett sätt att komma närmare Gud och att tjäna honom då. Men det finns ju massor med... De flesta är ju inte nunnor.
Nej.
De flesta... Det finns ju många, många, många kristna, aktivt kristna som är väldigt helgade människor då, som är gifta eller som bor... Man behöver inte gå i kloster för att liksom...
Du är inte en bättre kristen för att du är nunna?
Nej, det ser jag ju inte.
Nej.
Det är inte så att man det är egentligen farligt att försöka se vem är bättre och vem är sämre. Vi får ju försöka, vi får ju, vårt liv här på jorden är ju ett sökande efter Gud då, och en relation med honom som det tar ju inte slut för att man har hamnat i kloster. Nu är det färdigt liksom. Men det pågår hela tiden. Det här, jag tror vi pratade om kallelse, va? Att det här att Gud kallar och jag säger ja. Det är inte det som, det är inte någonting som är en gång, utan det är varje dag. Jo, man får hela tiden välja, och det gäller för alla människor. Man måste välja sitt liv. Man kan inte liksom bara flyta med.
Men hur ser en vanlig dag på klostret ut? När ni går upp, när går ni upp?
Vi stiger upp klockan 4:25 på morgonen. Och sen har vi morgonbön klockan 5. Och efter det så vanligtvis så har vi då mässa på morgonen någon gång 5:30-6 och där. Sen har vi frukost. Och så gör vi lite hushållsarbete. Och sen har vi då, så går vi ut och arbetar då, klockan 8. Med olika aktiviteter.
Vad är det ni gör då?
Då har vi, en del går och gör hembesök i familjer. Andra kan arbeta på barnhemmet där vi har På många platser där jag har varit har vi haft hem för undernärda barn. Och på andra platser kan de ha hem för handikappade barn. Det beror lite grann på vilket behov som finns på den platsen där man är. Sen så finns det då på många platser hem för mödrar och barn. Så att man tar hand om barnen tillsammans med deras mödrar. För det är mycket bättre. Sen så finns det, vi har hem också för svårt sjuka människor. Så till exempel vi har hem för AIDS-sjuka på många ställen i Afrika. Sen har vi små skolor. Vi har inte stora skolor utan vi har för de lägsta klasserna. Men vi försöker hjälpa de här barnen som i slumområden som inte har fått chans att gå i skola. Vi har alfabetisation då. Och så försöker vi att få dem upp till någon slags nivå där de kan börja i den vanliga skolan.
Men för du är ju utbildad läkare här i Sverige.
Ja.
Har du kunnat använda det mycket i ditt arbete?
Det har jag ju kunnat använda eftersom jag är då i Madagaskar. Och där har vi mycket. Ja, vi har ju sådana här dispenser. Vi delar ut mediciner och så till de som inte behöver vara intagna på sjukhus eller få i vårat hem. Och det där har jag haft stor glädje av det att jag kan se och kan hjälpa folk bättre för att jag vet någonting om sjukdom.
Men så som du pratade om att ni har hem för HIV och AIDS smittade personer.
Ja.
Jag har bara en tanke så här om du behandlar dem och du ser deras lidande. För jag vet ju att den katolska kyrkan är väldigt mot preventivmedel som till exempel kondom och sådär.
Mm-hmm.
Men det är ju ändå ett skydd som fungerar i alla fall ganska bra, måste man väl ändå säga. Hur ställer du dig till preventivmedelsfrågan?
Det är ju så här att preventivmedel är, då får man ju se hur man ställer sig till sexualiteten.
Mm, det är väl, det är väldigt sant.
Det är ju grundläggande då att man, sexualiteten är ju någonting som är väldigt positivt. Som är väldigt, väldigt positivt. Men som också är lätt att, så att säga, skada. Det är någonting som lätt missbrukas. Det är en väldigt stark kraft i människors liv. Så det är alltså någonting som lätt går snett. Jag tror ju då, eller jag vet att den vägen som man använder sexualiteten på kan gå väldigt fel då. Vårt samhälle som vi lever i nu uppmuntrar inte speciellt till att använda sexualiteten på ett kärleksfullt sätt. Men så om man då tänker på kondomer för de som är AIDS-smittade så är det ju då att om två personer har en sexuell relation där en är smittad och en är inte smittad så är det självklart att det är bättre för dem att använda kondom. Men det är bättre för dem att avstå.
Mm.
Ja. För sina liv och sin hälsa. Och
för att avhållsamhet enligt dig eller är någonting att sträva efter.
Ja, självklart. Jo, men det är ju så här att vi har i vårt samhälle, jag tror att sexualiteten är det mest som vi har gjort. Vi tror alltså att man kan inte leva utan sex. Men då är ju vi med våra liv någon slags utropstecken då, eller vad man ska säga, att man kan leva. Men det är inte meningen att folk ska leva utan sex. Det tror jag inte, men det är ju väldigt, som jag sa då, skört.
Men tycker du att man... Du säger att man inte ska leva utan sex. Men ska man gifta sig då? Eller hur?
Ja, det bör man nog göra.
Okej.
Okay. Men det är ju så mycket andra förutsättningar då för det här, att det här äktenskapet ska hålla då, och att man ska bli lycklig i sitt äktenskap. Det är inte så lätt att leva ihop med andra.
Nej.
Så att det finns ju så mycket andra faktorer då som gör att det är svårt att, det är inte svårt att rekommendera äktenskap, det är det inte. men att det, man vet ju att det skapar problem, och men det skapar större problem om man lever i sin sexualitet på ett själviskt och slarvigt sätt. Det gör det ju.
Den katolska kyrkan är ju både mot preventivmedel då och abortfrågan. Handlar det om det här att ett liv, ser du det människovärdet som att ett liv uppstår så fort ett ägg befruktas? Eller, alltså, när är ett liv ett liv?
Jo, det är ju det. Att man måste, för att veta vad man talar om nästan, så måste man nu säga att, och det är ju våran tro då, att livet uppstår, det nya livet börjar med befruktningen. Livet måste skyddas från befruktningen, ögonblicket.
Och då tänker man att man ska inte använda till exempel p-piller för att...
Det är ju lite olika att diskutera abort och preventivmedel. Det är
lite
skillnad i sättet att se på det hela. För preventivmedel, då ser vi ju då att man ska vara öppen till Guds skapande verksamhet och så, och i äktenskapet också. Och att då finns det ju möjligheter för det här paret att styra, att ha naturlig födelsekontroll och sånt. Men abort, det är ju, då har man ju ett liv att beskydda. Ett liv som inte, det är ju beroende av moderns liv så att säga. Men det är ju, om man tror på Gud, så tror man ju då att Gud har skapat den här, i samarbete med föräldrarna, har skapat det här livet och det här barnet. Det här barnet som är på väg då, Gud har en plan för det barnet, att den ska göra någonting, har en uppgift att fylla så att säga. Och att man, och en ett liv att leva, som man inte vill stoppa bara så där. Utan det, man vill ju låta det här barnet gå till bli fullgånget och födas och leva sitt liv.
Jag tror Magnus hade en fråga som han pratade med mig om. Han undrade lite om den här transitperioden. Från det att du insåg då att... Men som du beskrev det vände inte på en dag, utan det var... Men hur gick dialogen hemma? Liksom, när du berättade det här för Viking då, som min farfar heter, din pappa.
Ja.
Och min pappa som din bror, och de andra och mina fastrar. Hur gick snacket? Liksom?
Ja, det är nästan som man inte kan tro det. Men det var så här att mina föräldrar då, som de hade ju inte någon mycket aning om det här då. Och det var ju det var 2 år innan jag verkligen åkte iväg, så åkte jag till London för att göra för att titta lite närmare på systrarna. Och när jag kom tillbaka då, så förstod jag ju att det var ju så att jag skulle åka iväg och ansluta mig till den här orden. Och då talade jag om det för dem. Och då blev de lite chockade. Men det var inte så att de försökte att få mig att ändra mig eller så, utan de accepterade det då. Men det var svårt för dem. Alltså. Det var väldigt... Jag tror att det var väldigt smärtsamt för dem att acceptera det. Och det har jag förstått efteråt mycket också. Men för de försökte aldrig att påverka mig att de accepterade det. Liksom.
Vad härligt. Men någonting som jag väl läser mig till, Missionaries of Charity heter er orden.
Ja, just det.
Ja. Och någonting som jag tycker är fantastiskt med er är att ni hjälper ju, och just Moder Teresas arbete med att hon hjälpte personer med alla olika religiösa uppfattningar.
Jo.
Och det, ni har inget, att det känns som att ni vill självklart att, att alla ska upptäcka Gud och den guden som ni ser det, eller?
Det finns bara en gud.
Ja, precis.
om det finns två gudar så är en av dem inte gud.
Okej. Men jag ser det som att ni, det fina i arbetet är att ni propsar aldrig på någon tro, utan det måste komma från en själv. Och det är där, men det är det som jag tror många kan tänka sig när de, om jag berättar för folk som jag känner att jag har en faster som är nunna, och då många frågar då så här, hur är det, och vad liksom, skäller hon ut dig för att du är en syndare eller så där. Men jag har ju bara upplevt kärlek från dig och alltid bara sett hur öppen du är för att också vilja förstå mitt sätt att se världen. Och det är jag väldigt tacksam för och väldigt glad över. Och det var lite det jag ville visa med den här intervjun också. Så jag är väldigt glad att du ville ställa upp.
Tack så mycket. Jo, det var väldigt trevligt att få prata med dig.
Ja.
Sådana här frågor, det är inte varje dag som man får chansen att göra det.
Nej, men det är, vi ses ju för sällan. Men, men vi får brevväxla.
Ja, just.
Men tack så jättemycket. Är det något som du vill säga till någon eller tipsa om? Eller?
Om man söker Gud, om man söker den kristna guden, så det som man ska läsa är ju evangelierna förstås. I Nya testamentet. Speciellt då evangelierna om Jesus som person. För han kom ju för det, för att visa oss vägen till Gud.
Mm.
Jo.
Det är ett bra tips.
Ja, tack.
Ett boktips inför hösten.
Världens mest lästa bok.
Ja, det är det. Men tack så jättemycket.
Tack.
Då så, tusen tack för att ni lyssnade på det här avsnittet och för att ni har följt den här säsongen av Vem är du? Har du inte lyssnat på de tidigare avsnitten, så tycker jag definitivt att ni borde göra det. Anledningen till att jag också valde att släppa en gammal intervju och inte träffade någon ny människa är ju också för att jag har fått ett nytt jobb faktiskt, som kommer ta och har tagit nästan all min tid. Men tanken är att jag ska komma tillbaka med en ny säsong av Vem är du efter nyår. Det kanske dröjer lite längre än planerat, men det ska komma fler intervjuer i alla fall. Och ni kan ju följa mig på Twitter och Instagram, Falken31 heter jag där, så missar ni ingenting. Hashtaggen är som vanligt Vem är du, och du kan också mejla på vemärdupod@gmail.com. Ha nu ett fantastiskt slut på året, så hörs vi i januari förmodligen. Jag frågade ju aldrig Cecilia vilken låt hon ville spela i slutet, men jag tycker att för både julstämningen och för temat för intervjun så tycker jag att Jeff Buckleys version av Halleluja passar väldigt bra. Ha nu en bra avslutning här och en god jul. Hej på er! I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew. Gins medieproduktion.